Så här års är det ju mörkt en stor del av dygnet. Och vi har ju nyligen passerat vintersolståndet. Och då tänker jag idag faktiskt hålla mig till tankar om ljuset. Och med stjärnorna här bakom så är det också tillsammans med att vi nyligen har passerat 13-dagshelgen. Kan vara läge att uppmärksamma det Bibeln kallar de vise männen. Eller stjärntydarna som Bibel 2000 kallar dem. De som följde en stjärnas ljus fram till Betlehem. Jag ska också knyta an till vad Jesus säger om sig själv och ljuset. Och det blir två bibelavsnitt som jag ska läsa. Och först är det ju berättelsen i Matteus evangeliet kapitel 2. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare från Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom." När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judén, till det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringas bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. "Bjud dit och ta noga reda på allt om barnet", sa han. "Underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom." Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Och en kort vers från Johannes evangeliet kapitel 8. Sedan talade Jesus till dem och sa det: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Ja, berättelsen om stjärntydarna har väl i alla tider fångat människors fantasi. Och jag antar att ni säkert har sett bilder av fint utstyrda män som ibland sitter på sina kameler. De framställs ju ibland som kungar, ibland som vise män. Och traditionen säger att de är tre stycken. Och de har till och med fått namn. Kaspar, Melchior och Baltasar. Eller också Gregorius, Setor och Nitor. Nå, de förknippas i alla händelser med en stjärna som de följer. Och vi vet egentligen inte så mycket om dem. De kallas mager. Och troligen astrologer och spåmän som skulle ge den babyloniske härskaren råd. Och ofta baserat på vad de sett på himlavalvet. Och berättelsen här hos Matteus säger inte mycket alls om någon detaljerad bakgrund eller omständigheter omkring dem. Och det är ju på det sättet ganska lika den teknik Jesus använde vid liknelserna. De lyfter fram en viktig fråga och framhäver den. Och sen får vi vara försiktiga att i alla detaljer läsa in mycket viktiga budskap heller. Och här berättas det alltså om människor som får se ett nytt ljus. En ny stjärna kallar de det. Och de tolkar vad de ser ifrån vad de är vana med och vill sedan utforska mera. Och då blir det att de får ge sig iväg. Den som ser ett ljus får ofta ge sig iväg, också i bildlig mening. Stjärntydarna följer stjärnan för att komma till den kung som de menar att stjärnan talar om. Och med sina egna föreställningar om en kung så hamnar de så småningom naturligtvis i palatset. Inte finns den nya kungen där. Och frågan ställer till bekymmer för den kung som finns. Och när stjärntydarna vill komma rätt så fortsätter de att följa stjärnan. Och den leder dem till Maria och barnet i en mycket enkel boning i Betlehem. Och där framför de sin hyllning och lämnar sina gåvor. Och de var tydligen inte alls tveksamma om att de nu hade kommit rätt. Stjärntydarna, kanske kungarna då, fick finna sig i att leta bland den enkla och ringa. Inte i palatsens lyx. För att komma rätt så fick de ändra sina första planer. Och det gjorde de ju uppenbarligen mycket snart. Och när de fortsatte att följa stjärnans ljus så förde de rätt. Fram till Maria och Jesusbarnet. För de som kände skrifterna var i Betlehem ingen ny och obekant plats. Det var där som Rut hittade hem till Boas. Där bodde senare ättlingen Isai med sina söner. Och den yngste, David, skulle ju bli den kung som många satt sitt hopp till. Och nu fortsatte Davids ett att frambringa en ny förste, Jesus. Och när Bibeln berättar om Jesu födelse, det som Johannes berättar och som Bosse läser, att det kallas att ordet blev kött, så visar det på Guds frälsningsplan. Idag har en frälsare blivit född åt eder, var ju änglarnas hälsning. Och jag tycker det är intressant att se vilka det var som såg och hörde och hyllade Guds son allra först. Och de som först fick beskedet var ju herdarna. Representanter för det enkla folket. Och rent av för en del det missaktade folket. Guds ljus kommer till dem med glädjebud. En frälsare har blivit född. Och stjärntydarna var ju också bland dem som tidigt kom för att hylla den nya kungen. Guds ljus når utanför det judiska sammanhanget och uppenbaras för hedningarna som kommer för att hylla. Och det är lite märkligt tycker jag, och intressant hur Gud väljer att annonsera frälsarens ankomst. Präster och rabbiner är inte inblandade. De som faktiskt väntade på Messias. Och templet och synagogan är inte med den första tiden heller. Det tycks som att det etablerade religiösa systemet hamnar vid sidan om. Varför blev det så? Fundera gärna. Och det finns också idag många som spanar efter vägledning och hjälp från himlens planeter och stjärnor. Andra vill själva bli stjärnor på underhållningens eller sportens himmel. Små stjärnor eller stora stjärnor. Och under en lång tid var ju navigering på fartyg i stor utsträckning hänvisad till solen och månen och stjärnorna. När man ville ta reda på var man befann sig eller hur man skulle färdas för att komma dit man ville, så tittade man på och rättade sig efter stjärnornas positioner. Och sen finns ju än idag den astrologi som menar att beroende på hur planeterna stod vid den tid när man föddes, så påverkas ens liv på olika sätt. Alla som föds i vädurets tecken är tydligen i någon mening lika. Och evangeliets budskap om världens ljus handlar inte om astrologi eller annan spådomskonst. Det handlar om oss själva. Om hur Gud vill att vårt liv ska komma i samklang med det han har tänkt om oss som sin skapelse. När Jesus så småningom trädde fram och började tala om Guds rike, och när han visar på Guds tanke med människornas liv ska komma till uttryck, så säger han som evangelisten Johannes berättade: jag är världens ljus, säger Jesus. Han som föddes under en stjärnas ljus är själv ett ljus. Och den som följer mig, säger Jesus, ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vi vet att Jesus använder olika bilder om sig själv för att få oss att förstå mera om honom. Han kallar sig livets bröd. Han säger att han är vägen, han är sanningen och ett antal lite andra begrepp. Och idag ska jag stanna mer inför att han säger att han är ljuset. När man i andra Moseboken undrar vad Gud är, vad han heter, så får Mose svaret att jag är den som är. Jag är alltså Gud. Och när Jesus använder benämningen jag är, så var det många i hans omgivning som kände igen det som ett gudomligt tilltal. När man inom vetenskapen ska säga något om himlavalvet eller universum, så har det mesta av det som vi vet kommit till oss via ljus av olika slag. Det vi vet om Karlavagnen, om Polstjärnan, om Andromeda-galaxen eller de märkliga svarta hålen är sånt som ljuset har berättat för oss. Och när man i det som lite pretentiöst kallas för modern fysik ska beskriva ljuset, så har man upptäckt att det rymmer lite oväntade och rent av egendomliga förhållanden än vad man tidigare har förstått. Man behöver beskriva ljuset både som en vågrörelse och som en partikelström. begrepp som i klassisk fysik är varandras motsatser. Men bägge behövs för att få en korrekt beskrivning. Det är en dualism kallar man det, eller en tvåenighet om vi vill. Och för en person som också är bevandrad i Bibelns värld så ligger det sättet att beskriva det gudomliga med en treenighet inte så långt borta. Tre helt olika personer, men ändå ett. En annan egendomlighet med ljuset är att begreppet tid också blir mer komplicerat. Den gamle pionjären Albert Einstein undersökte det där. Den mätbara tiden för en händelse blir olika lång beroende på hur observatören rör sig. När Bibeln säger att för Gud är 1000 år så som en dag och en dag är som 1000 år, är det också något som modern vetenskap känner igen och beter sig och betraktar när man jämför olika tider. Beskrivningen betyder egentligen att för en ljusstråle så står tiden i en viss mening stilla. Man skulle kunna säga så här då. Ljuset är. Gud är ljuset. Nu har jag inget stort behov av att få en naturvetenskaplig tolkning eller bekräftelse av religion och tro. Men det jag vill visa är att den som rör sig med en naturvetenskaplig beskrivning av tillvaron också hamnar i situationer som tycks gå emot det som kallas det sunda förnuftet. Man får använda begrepp som fungerar fast man inte förstår hur det kan komma sig. Inte ens i vetenskapens värld är allt så enkelt och byggsatslikt som en del tycks hävda. I Saltarsalmen 104 uttrycks det så här. Gud sveper sig i ljus som en mantel. Bibelns beskrivningar om Gud innehåller ofta anknytningar till ljus och till upplevelser av ljuset. Och han som lät sitt vardeljus tränga in i skapelsen och i den tiden som finns, så säger Johannes också att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och när Jesus kom som ordet som blev kött, som Guds uppenbarelse som en människa, så har han Guds ljus med sig. Han kom som Guds ljus i världen och som ljuset för världen. Liksom Betlehem fanns med i profeternas skådande så säger ju Jesaja så här att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över de som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Jesus som världens ljus är inte enbart stjärnan över Betlehem i jultid. En vacker julberättelse eller en stämningsfullt julspel. Det viktiga för oss här idag är ju att Jesus vill bli ljuset i vårt liv hela året. Han vill komma till oss idag. Han kan bli ljuset som ger hopp och glädje och värme. Ljuset som lyser upp på vår väg så att vi inte behöver vandra i mörker. Och så här år så tänder vi ju gärna ljus. Ljuset tränger undan mörkret och det är vad vi behöver. Både för att se hur vi ska gå och för att känna det goda och det vackra hos ljuset. Och hälsningen från Jesus är att han är världens ljus. Och han vill att vi ska allesammans personligt få känna av det i våra liv. Det är en hälsning full av hopp. Och i mörka tider är ju ljuset ännu mer hoppfullt. Ett ljus märks faktiskt mer när det är mörkt i omgivningen. Liksom i skapelsens morgon så låter Jesus befallningen var det ljus får bryta fram och tränga in och tränga bort det mörka i vårt liv. Vi får känna av en nyskapelse och ljuset får ta sin plats. Det är många människor som nu i krisernas spår och med olika miljöhot omkring sig har tappat framtidstron. Och det kan ju vara lätt att hamna i det läget. Och sen beror ju mycket på vad man sätter sin lit till. Var man har sitt hopp och sitt fäste. Tanken på ett välfärdssamhälle som ständigt kräver tillväxt har ju fått sig en ordentlig törn. Att bara växa istället för att återanvända och hushålla med resurser har naturligtvis tagit ut sin rätt i vår miljö på många sätt. Att tro att våld löser problem har ju bara skapat ännu större problem. Ukraina och Mellanöstern illustrerar ju det på ett fasansfullt sätt. Att köpa sig lycka är lika fåfängt. När grundläggande materiella behov är uppfyllda så tycks följden bli att den som har bara vill ha mer. I tron att nästa inköp ska bli att jag blir mer tillfredsställd. När rättfärdighet och rättvisa får vika för egoistiska tankar och när glansig ytlighet är viktigare än ärlighet och djup och medmänsklighet och medkännande får sig en knäck då. Jesus kallar det för att vandra i mörkret. Ett mörker som finns hos oss som enskilda och som finns i de strukturer vi har byggt upp. Jesus uppmanar oss att vända oss bort från mörkret och bjuder oss till sitt ljus, till världens ljus, till livets ljus. Att ta emot Jesus som Herre i sitt liv är förvisso att man får förlåtelse för det som har gått fel. Man blir upprättad och försonad med Gud. Men det är också att få ett riktmärke för sitt liv. Ett riktmärke som inte är de ting som förgår, utan att ett hållbart riktmärke. Det uppmanar oss att vandra i ljuset, att leva i ljuset på ett sätt som Jesus visade med sitt eget liv. Den som är stor, menar Jesus, är den som är andra till tjänst. Den som vinner sitt liv är den som ger det. Skatter ska samlas i himlen med utgivande och inte i ladorna på jorden. Det låter knappast som tips från nutida livsstilsmagasin. Därför verkligen gör man sig själv på annat sätt. Och det andliga livet som Jesus ger oss ska ju avsätta andlig frukt. Paulus skriver om det där i Galaterbrevet. Och han skriver så här att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet. Och självbehärskning. 9 stycken goda, välsmakande frukter. Att ge utrymme för sådana frukter är enligt Jesus att vandra i ljuset. Och här har vi ju mycket att lära oss. Det lilla ljus vi har, det ska förvisso få lysa klart. Vi behöver tända fler ljus. Vi behöver lysa tydligare och klarare. Och inte låta skeppan eller sädesmåttet skymma det ljus vi faktiskt har. Och nog behöver vi öva oss i tålamod och trofasthet. Vi behöver sträva efter att visa godhet och vänlighet. Och vi behöver uppmuntra varandra att odla de andliga frukterna. Och vi får komma ihåg att också tacka för dem när de finns i vår omgivning. Det är samtidigt sånt som pekar på vad Jesus gör i vårt liv. Och vad vi låter honom göra. Det är tänkt av Herren att det ska bli ett vittnesbörd för världen, säger Bibeln. Både ett stort ljus och ett litet ljus gör sin tjänst och tränger undan mörkret. Istället för att klaga på mörkret behöver vi låta vårt ljus lysa klarare. Och det är naturligtvis lättare att säga och önska än att genomföra. Jesus som är världens ljus och som vill vara vårt ljus har ju lovat att vara med oss. Och med anden som hjälpare vill han få oss att växa och att allt mer utveckla den frukt som han vill att vi ska bära. Och jag vill sluta med den uppmaning som Paulus ger i Filipperbrevet. Dock, så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. Amen.